Radioplay.
Eleven ger exempel på samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Så står det i ett av historia 1Bs kunskapskrav. Man ska alltså kunna se vilken påverkan det förflutna har på nuet. Och sen då på något magiskt vis kunna se in i framtiden med hjälp av det. Ibland är det som att det verkliga nuet påminner lite väl mycket om både historien och dikten. Som bevis för det tänker jag anföra exemplet Korea. Där har vi en situation med statsbildningar och spänning som är likt en enda stor uppenbar rest från det förflutna och kalla kriget. På något jävla sätt hänger Stalins skugga fortfarande över världen i form av den här situationen. Det är som om han genom att bidra till skapandet av staten Nordkorea ännu inte har lagt ut sin sista giv. Det här påminns vi av till och från då nya robotuppskjutningar eller andra hot och underliga utspel kommer från det isolerade landet. Med spänningen som effektivt byggs upp mellan Nordkorea och övriga världen, samtidigt som Ryssland och USA verkar ha återfunnit sina gamla bekväma frostiga positioner, så är det som om vi allihop bara har slagit på repeat-knappen och kör de senaste 70 årens diplomatiska förhållanden en gång till. Och igår, när jag inte hade något annat för mig, så tänkte jag, nej, jag orkar inte med det här längre, nu blir det en film. Då kommer jag ihåg att den här filmen Olympus Has Fallen, det var en späckad, spektakulär actionfilm. Den skulle ta och se, för jag kommer inte ihåg så mycket av den som förra gången, så jag tänkte, vi kör på den. Ganska snart så inser jag att det handlar om Nordkorea, igen. I diktens värld, den här gången, där allt håller på att gå till helvete igen. Ingenstans får man fly undan för lite lugn och ro tydligen. Inte till historien, inte till filmvärlden och definitivt inte till klassrummet, där eleverna kräver att det måste pratas om Nordkorea och USA, för det är farliga grejer som händer. Så då flyr jag helst till historien. För den är ju åtminstone på betygande avstånd. Och kanske kan man se om man ändå kan dra några slutsatser om den där luddiga framtiden som är positiva. Och jag tänker ta med mig Robin dit för säkerhets skull. Det här är historiepodden om Koreakriget. Hej!
Hej! Ja. Och välkomna till historiepodden avsnitt 154. Och det kommer handla om Koreakriget, precis som du säger. Jag har alltid så svårt för det där betygskriteriet eller kunskapskravet att eleven ska göra spaningar om framtiden från historien.
Ja.
Vad är det för spaningar de ska göra egentligen?
Det kan man faktiskt undra.
Ja.
Det är svårt för en annan och ibland ja.
Ja, jag tycker
måste
att
jag säga.
Det är ytterst svårt. Men. Så är det skrivet och så är det sagt. Hur är läget med dig?
Jo, tack. Det är bra. Jag sitter ju i en podcast som görs tillsammans med Radio Play och då kan det inte vara dåligt.
Nej, så är det. Det är härligt att få göra den här podcasten med Radio Play. De har många fina poddar, så gå in på deras app eller på deras hemsida och kolla. Resepodden kanske man kan lyssna på. Det är sommar, dags att resa.
Ja.
Ska vi skicka iväg en tygkasse innan vi drar iväg till Korea?
Ja.
Har du något förslag?
De här bilderna som handlar om sånt som blir till under tiden som de lyssnar på podden tycker jag är väldigt häftiga. Vi pratade om vår hashtag histpod som finns på Instagram.
Ja.
Och det var en kille som la upp en bild på någon kajak som han hade tillverkat under alla lyssningar på historiepodden. Och det tänkte jag, det här måste man ju förr eller senare belöna med en tygkasse. Men sen blev det övertrumfat.
Kan jag tro att det är Boel Adler som kommer få veckans tygkasse?
Ja, jag röstar ju för det.
Ja, nej, men det är givet.
Hon har nämligen fått fram ett barn till de ljuva tonerna av historiepodden.
Ja, och det är ju såklart hedrande att vi fick vara med under en sån avgörande livsögonblick. Och när man har ett barn, då är det mycket blöjor och leksaker och grejer som ska skeppas fram och tillbaka. Då behöver man förvaringsmöjligheter.
Ja.
Skicka ett mejl till historiepodden@outlook.com. Nu drar vi till Korea.
Man kan väl säga att Korea har varit som Asiens Polen. Mellan olika stormakter som har bränt igenom fram och tillbaka. Japan invaderade på 1590-talet.
Ja.
Kina som styrs av manchurerna invaderade på 1600-talet.
Mm, just det.
Och lyckas då ställa Korea i någon form av vasallförhållande till Kina under ett tag. Sen har vi då lite lugn och ro ett tag där fram till det att sino-japanska kriget på 1890-talet dyker upp. Mm. Kina och Japan som utkämpar det här kriget på Korea för säkerhets skull.
Ja.
För att det vill de inte göra någonstans tydligen. Och sen då 10 år senare när rysk-japanska kriget bryter ut och som också delvis utspelar sig på Koreahalvön. Så de har ju inte haft det lätt här alltså mellan Ryssland, Kina och Japan, lär man
ju
säga.
Nej, det här har ju delvis med geografin att göra.
Ja, självklart.
Om man ska peka ut Korea på en karta så är det en halvö som du säger. Den ligger nära Japan och sitter ihop med nordöstra Kina, Manchuriet. Och är som en passage mellan de två.
Och Japan vinner ju de här två krigen jag nämnde där med Kina och Ryssland och kommer att förvandla Koreahalvön till en koloni helt sonika och gör slut på 500 års Jie-dynasti 1910. Ja. Och ja, det var ingen rolig situation att vara koloni under japanerna. När första världskriget tar slut så bildas ju Nationernas förbund, NF.
Just det.
Och förutom att anordna omröstningar på Åland, som du brukar återkomma till.
Ja, det får vi aldrig glömma bort.
Så hade de också den här grejen med att nationer skulle ha självbestämmande.
Just det.
Och det här uppmuntrar koreanerna till att ja, men då kanske det är våran tur nu här. Så då har ju de en del demonstrationer som är ganska omfattande. Det ska vara uppåt 2 miljoner deltagare i en särskild demonstration. Det här tyckte inte japanerna om. Så de slog ner den brutalt och det ska ha dödats 7000 människor och fängslats 47000. Så Japan fortsatte att trycka ner klacken mot halsen på koreanerna i ungefär 30 år till.
Ja, för sen kommer vi komma in på 1940-talet och vi kommer komma in på andra världskriget. Och vi vet väl alla hur det går för Japan under andra världskriget. Det är väl en synnerligen bekant historia. I och med Kairo-konferensen 1943, där träffades Kinas dåvarande generalissimo Chiang Kai-shek, även Winston Churchill och Franklin D. Roosevelt. De medverkande, de lovade självständighet till Korea när tiden var mogen. Stalin var inte med på den här Kairo-konferensen, därför att när det begav sig 1943 så var inte Sovjetunionen och Japan i krig med varandra.
Nej.
Det skulle komma att förändras och Sovjetunionen kommer senare att ansluta sig till deklarationen från mötet. Så att det finns alltså ett beslut om att Korea ska få sin självständighet. Under några år av förvaltarskap från de fyra stora så skulle demokratiska institutioner arbetas fram och en smidig självständighetsprocess skulle kunna äga rum. Det är ju en jättebra plan. Jag tänker, vad kan gå fel?
Ja. Mycket.
Ja, precis. Snabbspola fram 2 år så är vi i Jalta. Och Sovjet har bestämt sig för att medverka i en planerad invasion av Japan.
Mm.
Och från amerikanskt håll så är man livrädd att Sovjetunionen inte ska klara av att säga nej till hela den koreanska halvön. Alltså vid en japansk kapitulation. Att man ska bli av med hela Korea till Sovjet. Det var inte alls tänkt. Så därför så enas man om att Sovjetunionen ska motta den japanska kapitulationen i norra Korea och USA ska motta den i södra Korea. Och man drar gränsen längs med den, får man säga, legendariska 38:e breddgraden.
Ja, den är väldigt legendarisk.
Det finns ingen breddgrad som jag är lika bekant med som just den 38:e.
Nej, den 17:e som man delar Vietnam längs också.
Ja, just det. Vad du kan.
Äsch.
Det här är ett deal som bägge kan sägas vara okej nöjd med.
Man måste ha koll på sina breddgrader.
Ja, ja, ja. Det är såklart. Ja, men de är ganska nöjda med det här bägge två eftersom i norra Korea så får Stalin den tunga industrin och han får tillgång till isfria hamnar i ett ganska intressant område. Medan USA får vad då i södra Korea? Jo, de får den absoluta majoriteten av befolkningen. 21 miljoner av totalt 30 miljoner bor i södra delen av Korea.
Och huvudstaden.
Och huvudstaden, ja. Precis. Vidare problem tar form i den klassiska kalla krigsproblematiken. Där temporära lösningar kommer att bli permanenta. För Mellan 45 och 47 så finns det en amerikansk-sovjetisk kommission som ska verka för att förbereda självständigheten. Det går inte asbra för den där kommissionen.
Nej, det var inte helt friktionsfritt, om man uttrycker milt.
Ja, men det är ett tufft uppdrag. Sovjetunionen och USA har olika syn på hur världen efter andra världskriget ska se ut.
Ja.
Och de propagerar för olika ekonomiska system.
Men tanken var ju alltså att man skulle ha en gemensam regering. Det var inte meningen från början att det här skulle delas.
Nej, nej, det, absolut. Det var ju bara en temporär lösning under en överfasnings... Vad säger man? Över en period då man ska fasa ut det.
Men på något outgrundligt vis så råkar det bli så att amerikanerna de börjar samarbeta med de koreaner som har samarbetat med japanerna tidigare. Och i Nordkorea så börjar man rensa ut de som har samarbetat med japanerna. Och så blir det så att vänsteranhängare, de söker sig norrut och högeranhängare så att säga söderut.
Ja, precis. Och det är andra saker som söker sig till platser där de inte var. Den här frågan om vad man ska göra med Korea, den letar sig från den ursprungliga kommissionen in till inte Nationernas förbund men väl Förenta Nationerna. Som ju är ett av de stora resultaten efter andra världskriget. Det här ambitiösa, riktiga fredsbevarande projektet. Och nu när vi har ett nytt, fint och fräscht FN, då ska det väl användas, säger USA. Och de för över Koreafrågan till FNs generalförsamling. Väl medvetna om att de med ganska god marginal dominerar den här generalförsamlingen. Ja. FN är inte rätt väg att gå eftersom Korea inte ens är med i FN, svarar Sovjetunionen, också väl medvetna om att USA dominerar generalförsamlingen. Men där hamnar den ändå. Dessutom är man ivrig att från amerikanskt håll sätta igång med röstandet, alltså i Korea, så snabbt som möjligt bara gå vidare. Jag har ett citat här från en rådgivare på amerikanska utrikesdepartementet som skriver: ett val i Korea skulle resultera i en överväldigande majoritet i den södra delen av landet mot kommunism, även om vi skulle få en nästintill enhällig röst för kommunism i den norra delen.
Mm.
Så att man vet ju att fria val kommer innebära en icke-kommunistisk seger. Så 1947, då antar generalförsamlingen i FN en resolution om att UNTCOK, Temporary Commission on Korea, ska bildas. Och den här kommer senare göras permanent och helt enkelt tappa teet från att vara UNTCOK blir en UNCOK. Yes! Och i val 1948 så väljs Syngman Rhee till Fria Koreas första ledare. Och i och med det så är 15 augusti Republiken Korea ett faktum.
Mm, då var det ju så att Syngman Rhee, det är ju en sån här klassisk högerpolitiker som hade suttit med i en form av exilregering tidigare.
Just det, nationalist brukar han betecknas som.
Ja, och FN hade ju inte släppts in överhuvudtaget i Nordkorea för att anordna de här valen.
Nej, UNTCOK var ju portade från Nordkorea.
Ja, det försvårar möjligheten att bedriva ett val där.
Ja.
Så därför höll man det ju bara i Sydkorea, eller i den södra delen då. Mm. Och när man utropar Republiken Korea är det ju därför bara där som Syngman Rhee har någon form av makt ju.
Ja, men det tyckte han inte själv.
Ja, han insåg nog att det var som han ville ändra på det.
Ja, absolut. Och bara några veckor efter så utropas Demokratiska Folkrepubliken Korea med Kim Il-sung i spetsen. Och då egentligen, redan där 1948, så är vi ju i det läge där vi fortfarande står och stampar.
Nu vet jag en grej här.
Aha.
Apropå dra slutsatser om framtiden.
Ja.
Baserade på det förflutna.
Låt höra.
Jag tror att om en vecka så kommer... det är så här dålig spaning, men Kim Il-sung, han som du nämnde nu,
ja,
han är den evige presidenten.
Just det.
I Nordkorea. Och det är klart att det kanske han inte är om det systemet faller, men det har ju funnits i snart 70 år. Så då kan man ju tänka sig att det finns i ett tag till. Och då kommer han fortsätta vara president.
Det är ju en sån här klassisk...
Han har varit död i 24 år i och för sig, men ändå.
Det är en sån här klassisk Trivial Pursuit-fråga. Att Nordkorea är en nekrokrati.
Mm.
Att statschefen är död.
Just det. Alltså det är väldigt, väldigt bisarrt.
Det får man säga. FN ställer sig bakom Syngman Rhees regering som den enda lagliga regeringen. Men ändå ska man notera att FN inte menar att Republiken Korea, alltså Sydkorea, har något mandat att regera norr om 38:e breddgraden. Sovjet, å andra sidan, ställer sig bakom Kim Il-sungs regering. Alltså har vi två stycken regeringar som bägge anser sig egentligen ha rätt till hela halvön.
Just det. 1948 så då drar ju de sovjetiska trupperna från Nordkorea och lämnar. Och 1949 så lämnar de amerikanska trupperna Sydkorea. Mm. Och det gör de delvis för att de tycker att Syngman Rhee är lite väl mycket propagerad för ett krig. Han är ju på att tjata på amerikanerna, inte minst hela tiden.
Ja.
Nu måste vi ena landet här. Så de tänkte att det är bäst vi drar härifrån då, innan han skapar ett krig som vi blir indragna i.
Precis, med vänner som de här, vem behöver fiender?
Precis, och man förs också det militära biståndet till Sydkorea, så de fick inga materiell, så att säga, krigsmateriell för att ha.
Jag har läst svenska historikern Tommy Sjöbergs lilla bok om Koreakriget.
Mm.
Nätt liten historia, 120 sidor. Den kan ni gå och låna på biblioteket om ni vill. Han pekar på en rad händelser som går att kritisera när det gäller de här tidiga åren och hanterandet av situationen. Det som ledde till att den här gränsen längs 38:e breddgraden görs permanent. Inte minst det här att man gick fram med val i bara södra halvan av Korea eftersom FN, som du sa, inte hade tillträde till norra delen. Alltså kalla kriget är ju redan igång och man tycks vara inne i en typ av krigslogik redan där medlande och kompromissande på allvar inte, liksom, det finns inte på spelplanen. 1949 finns ingen kontakt mellan FNs kommission och norrsidan alls. Inte heller mellan Syngman Rhees regering och Kim Il-sungs regering. Alltså det är helt dött där. Och vill man på allvar verka för en medling, då var kanske inte att anordna val i bara ena halvan rätt sätt att gå tillväga. Det är ju svårt att prata om i efterhand, men
ja, på något sätt måste ju området förvaltas.
Jo, absolut. Men det kommer ju vara svårt att få fram ett valresultat som accepteras när det bara är genomfört i ena halvan av landet.
Ja, men då blev det ju som det blev, att man får styra i den halvan. Det är ju omöjliga positioner att dyka upp det här.
Ja.
Det är inte så att man bara kan lägga sig ner och inte göra någonting i södra delen för att de i norr inte vill vara med.
Nej, absolut. Men ingen av sidorna kompromissar ju någonting.
Det är vi inte direkt sugna på. Någon har dem.
Nej, precis.
Men du kritiserar ju, så att säga, själva företeelsen att man hade ett val.
Ja, att man går fram i valet i det läget. Jag säger att Tommy Sjöberg lyfter det som en av grejerna som hjälper till att befästa gränsen.
Mm. Ja, det var ju en olycklig utveckling, men den hade ju redan slagits in på ganska omgående efter att USA och Sovjet delade upp landet.
Mm. Och en annan sak som jag bara slutligen kort tänkte poängtera är att det kinesiska inbördeskriget har ju avslutats 1949 med att Mao Zedong och dennes kommunistiska styrkor har gått vinnande ur. Någonting som gjorde både USA och inte minst Sovjetunionen superförvånad.
Ja.
Va? Det här gamla bondelandet, har de haft en marxistisk revolution?
Stalin bad till och med om ursäkt första gången att träffa kinesiska kommunistiska delegationer.
Mm.
Precis. Det är med ursäkt för att vi har underskattat det, sa han. Och det tillhörde ju inte hans vanliga, så att säga.
Nej, det är inte hans som han brukade fungera. Inte hans modus operandi, om man ska föra sig med ett pretentiöst uttryck. USA hade varit ganska hands-off och överhuvudtaget var de rätt hands-off i Asien. Alltså de fem första åren av kalla kriget präglas ju av en stor Europacentrering. Dean Acheson, den legendariska utrikesministern, säger ju till och med i tal 1950 att Sydkorea låg utanför USAs defensive perimeter.
Mm. Och alltså Kim Il-sung, han var ju lika sugen på att återöva Sydkorea som Syngman Rhee var att ta tillbaka Nordkorea. Men ingen av dem kan ju göra det här egentligen utan bistånd från en stormakt eller supermakt.
Just det.
Så Kim Il-sung, han bearbetar ju Stalin så mycket han kan och Mao. Mao han är med på tåget. Jajamän, det här ska vi göra. När som helst. Say the word, man. Ungefär.
Just det.
Stalin däremot, han har ju sagt nej hela tiden. Stalin ändrade ju inställning i början på 1950. Och det är delvis på grund av det du sa, Dean Acheson, utrikesministern. Och en annan grej är ju att amerikanerna inte hade gjort något för att hjälpa nationalisterna som hade flytt till Taiwan från Kina.
Nej, just det.
Kuomintang-rörelsen med Chiang Kai-shek. De hade ju inte fått något direkt stöd av USA för att ge sig på Kina igen. Precis som du sa, det är lite hands-off här.
Mm.
Det här gör ju att Stalin drar slutsatsen att USA inte kommer att agera eller riskera ett storkrig för Koreas skull. Och det är ungefär lite grann som Saddam Hussein 1990 när den amerikanska ambassadören April Glaspie sa till honom "We have no opinion on the Arab conflict like your borders dispute with Kuwait."
Mm.
Det här tolkar ju Saddam som grönt ljus för en invasion av Kuwait. Han tyckte det lät väldigt bra. Han har väl utvecklat selektiv hörsel eller något på något sätt. Och hörde vad han ville höra, precis som hans idol Stalin då, tolkade Dean Acheson ganska välvilligt ändå här. Och man läser in det man vill se liksom. Det är nog ingen fara. Vi kör på här, det kommer inte hända något.
Nej.
April Glaspie, hon hade ju tillagt ett annat till Saddam, nämligen, som inte han valde att höra.
Did you say we have no opinion on the Arab-Arab conflicts like your border disagreement with Kuwait?
Yes, that was one part of my sentence. The other part of my sentence was, but we insist that you settle your disputes with Kuwait non-violently.
Så nu är Stalin då information till Kim Il-sung att go for it.
Mm.
Det är en väldigt spänd stämning längs den här gränsen 38 breddgraden med massa ständiga trupprörelser fram och tillbaka.
Just det.
Sen den 12 juni så har ju väldigt stora nordkoreanska trupper koncentrerats på den norra sidan. Vad är de där då?
FN hade ju gett UNCOC i uppdrag att bevaka den 38 breddgraden också, så att Det fanns ett intresse kring den. Händer det någonting här?
Ja, det kan man lugnt säga att det fanns. Men på kvällen den 24 juni 1950 så hålls det en hel del tal från olika politiska officerare till de här nordkoreanska trupperna.
Mm.
Där man förklarar att vi har blivit anfallna och av en ren händelse, det säger de inte, men de kunde ha gjort, av en ren händelse så befinner oss vi här nu allihop och vi ska besvara den imperialistiska aggressionen.
Just det.
Och det här bemöttes ju med stort jubel. 25 juni klockan 4 på morgonen då, natten efter här, så inledde Nordkorea sitt anfall med artilleribeskjutning, 30 minuters bombardemang av gränsen och sen följer då en invasion med 200 000 soldater. 150 sovjetiska T-34 pansarvagnar rasar in här mot det stackars Sydkorea.
Ja, just det. Den första öppet aggressiva militära handlingen sedan andra världskrigets slut är det här.
Mm. Ja, det här är väldigt oförblommerat så att säga. Det är krig. Även om vissa amerikanska presidenter kommer att kalla det för en polisinsats sen istället.
Ja, precis. Det är ganska roligt. John Lewis Gaddis, som är en av de här klassiska amerikanska kalla kriget-historikerna. Han kan inte riktigt släppa det här hur klumpigt Nordkorea ger sig på Sydkorea, och så skriver han att, jag parafraserar här, om Kim bara hade infiltrerat med gerilla i Sydkorea som Ho Chi Minh skulle göra senare i södra Vietnam, så hade aldrig den amerikanska reaktionen blivit så dramatisk. Men när det är så våldsamt och så tydligt,
ja,
då har man inget val. Då flashar appeasement-misslyckandet och då flashar allting man har lärt sig från resten av 1900-talet. Fan, nu måste vi göra någonting.
Ja, det är det där du säger med hur gick det senast vi lät en någon form av makt ta över andra länder utan att man reagerar. Det blev inget bra av det. Alltså, nu måste vi sätta ner foten här. Den sydkoreanska befolkningen tog ju inte emot invasionsstyrkan med öppna armar och sådana som befriare, vilket Kim Il-sung hade suttit och tänkt sig.
Ja, framförallt hade han sålt in det så hos Stalin och Mao.
Ja.
Det kommer bli en spontan uprising.
Ja, nog trott det också säkert. Så det här blev inte en lika stor promenadseger som han trodde. Men som sagt, de sydkoreanska trupperna, de kämpar ju på så gott de kan. Men trots det här så blir invasionen framgångsrik, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Man drar framåt och Seoul, Sydkoreas huvudstad, faller den 28 juni, 3 dagar efter invasionen. Och den rullar vidare söderut. Och snart är det bara en liten försvarsficka i sydöst runt staden Busan.
Mm, just det.
Nu tänkte jag slänga in lite aktörer här. Vi backar lite grann här till 1945, där vi har en amerikansk hjälte som är general och som står och tar emot den japanska kapitulationen på fartyget USS Missouri.
Mm-hmm. Pipa i munnen, solbriller på.
Ja.
Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always.
Det är hans attribut här.
Ja.
Det är en helt unik situation som befinner sig i Japan. Det är helt sjukt om man tänker på det. En amerikansk general som agerar likt en diktator helt enkelt.
Ja.
På ockuperat land.
Ja.
Douglas MacArthur. Jag kommer ihåg första gången jag stötte på den här ledaren i de här svartvita dokumentärerna man såg när man var yngre.
Aha.
Och där, jag kommer ihåg med bilderna när det var japanska barn som sjöng för honom och lämnade över blommor och för att hylla sin erövare där. Mycket imponerande och fascinerande figurer.
America's number one soldier, General Douglas MacArthur, celebrates his 70th birthday in Tokyo. The city's school children surprise him with a special greeting in English. The uncrowned emperor of Tokyo, General MacArthur, has given Japan a touch of the American way of life.
Och som sagt, han styrde ju Japan med järnhand, som han tyckte att så här gör vi. Och det enda stället han var mer populär i än USA, det var ju Japan. Han var en av 5 personer i amerikansk historia som utnämnts till att bli 5-stjärnig general. Hundratals medaljer hade man kastat på honom under både första världskriget och... Sen var han ju då den här generalen som ledde de amerikanska styrkorna i andra världskriget i Stilla havet.
Absolut.
1944 och 1948 ville republikanerna ha honom som presidentkandidat. Men han var ju upptagen med andra världskriget först. Och sen var han ju upptagen med att vara härskare på Japan.
Ja.
Och sen kom Koreakriget. Och det skulle ju då bli hans språngbräda till Vita huset, tänkte han. Efter den här lilla grejen så då... Då ska det nog vara klart sen.
Det skulle bli en annan militär som blev president istället.
Ja.
Det är ju Eisenhower.
Ja. Alltså han har en självsäkerhet och en envishet som nästan gränsar till, eller övergår, tycker jag, till självgodhet och dumdristighet. Han har ju en total obefintlig förmåga att erkänna sina egna fel, för han har aldrig fel.
Nej.
Väldigt grandios och bombastisk självbild.
Nästa bombastisk!
Ganska auktoritär här också.
Ja, han påminner lite om Pompejus i den här självupptagenheten. Den romerske fältherren.
Ja, jag tänker det. Varsågod antiken nördar.
Den romerske fältherren från 100-talet före Kristus. Han är en benhård antikommunist och 70 år. Mycket pondus och självförtroende på den här mannen. Och sen de här attiraljerna som du nämnde. Som man ser framför sig så fort man tänker på honom. Mössan, solglasögonen och sen den här mycket uppseendeväckande pipan. Mm. Som, jag vet inte hur den är utformad, men ja. Sen har vi då presidenten här vid Truman.
Just det.
När vi ställer den här mycket karismatiska generalen bredvid den här mannen här vid Truman.
Ja.
Så visst blir det vissa kontraster.
Mm.
Herr Truman är en fullkomligt visionslös och färglös människa. Att han blev vicepresident på Demokraternas konvent överhuvudtaget 1944 var en kupp från partiledarna. De hade genomfört kohandel och så där gett löften alltså till olika delegater för att manövrera ut den sittande vicepresidenten Henry Wallace, som var mycket mer liberal och progressiv än vad de kunde finna sig i. Så Truman var en kompromisskandidat. Han hade inga fiender eftersom han var en totalt intetsägande betydelselös senator.
Just det.
Får man säga, ganska hård mot den här nu, men det tycker jag kan ha. Att han ens blev politiker var en ren slump. Alltså det var en partiboss som hade försökt hitta och lansera senatorskandidater för Missouri. Men han hade fått 4 nekande svar av olika kandidater. Först på 5:e försöket så grävde han upp den här Truman som skulle kunna bli något, och tänkte han kanske. Jag ska visa dem att jag kan göra en kontorist till en senator, hade han sagt, den här partibossen.
Ja.
Och Truman växte upp med en far som ville att hans söner skulle vara hårda och tuffa. En sån här pappa som, kan man tänka sig, på 1800-talet inte var, och början på 1900-talet, var ganska hård helt enkelt. Problemet var att lille Harry var inte så hård. Han gillade att spela piano, var dålig på sport och därför blev han mobbad av alla klasskompisar. Och han hade tjocka glasögon, så här flaskbottnar. Det var upplagt för att han skulle bli hemjagad av skolkompisarna. Och det här måste jag ha tärt på honom och byggt upp någon slags hävdelsebehov. Han hade ett stort hävdelsebehov på grund av det här. Och han misslyckades 3 gånger med att driva företag. Sista gången var någon form av herrklädesbutik som gick åt skogen. Innan den här partibossen hittade han då. Han erkände ju direkt själv när Roosevelt hade dött och han bara hade varit vicepresident i ungefär 82 dagar. Att det här var inte han lämpad för. Det här, nu är han USAs president. Det kände han sig väldigt illa till mods med egentligen. Och han visar ju ganska snabbt upp sin fullkomligt odiplomatiska ådra också här genom att han snäste av Molotov vid något tillfälle, den ryske utrikesministern, som påstod att han aldrig någonsin har blivit behandlad så illa av någon människa, vilket säger en hel del om man har suttit och sup ihop med Stalin, måste jag säga.
Ja, faktiskt.
Men det stunta Truman är, alltså om man säger så här, Trump framstår ju som världsvan i jämförelse. Truman hamnar helt i händerna och i knät på den här hårdföra och fullkomligt oresonliga antikommunistiska fraktionen i Demokratiska partiet. Roosevelt hade byggt upp ett förtroende med den här paranoide Stalin.
Mm.
Och det tog inte särskilt lång tid för Truman och hans gäng att sabotera det förtroendet. Den brittiske, vad heter han, Halifax, som var utrikesminister under Chamberlain och sen blev ambassadör i USA.
Lord Halifax.
Ja, han sa ju att Truman, det var en hedlig medelmåtta, en tafatt men välmenande amatör.
Och han blir ett, jag var inte alls beredd på den här psykologiska profilen av Truman. Det spännande. Det var mer än vad jag visst kände till om Truman. Men han blir ju president i en väldigt intressant del av historien också, i och med att han är den första amerikanska presidenten som sitter på kärnvapen.
Och använder dem.
Och använder dem också. Och om man bara ska prata någonting om den här relationen mellan MacArthur och Truman, så det här är någonting som till exempel Dan Carlin ofta är inne på i sina poddar, att gamla militärer, inte minst MacArthur, är ju vana att krigsmateriell, bomber, det är militärer som bestämmer hur de används.
Mm.
Men nu har vi kommit till en fas i historien då politikerna inte längre kan lämna över det ansvaret till militärerna.
Nej.
Därför att det är för viktigt, och det kanske vi ska prata om sen, men MacArthur kommer ju också rekommendera att man ska använda kärnvapen i Nordkorea.
Ja, men som sagt, för att återgå till den här invasionen från Nordkorea. Mm. Det äventyrar ju hela det här nya FN-systemet som man har byggt upp med kollektiv säkerhet.
Ja, precis. Kollektiv säkerhet är ju en för alla, alla för en systemet egentligen. Att man tillsammans ska se till att, status quo kanske fel att säga, men att man tillsammans ska garantera tryggheten. Alltså kollektiv säkerhet, jag har lite svårt att förstå det, för egentligen det ska inte finnas några allianser i kollektiv säkerhet. Utan om en part agerar på ett felaktigt sätt så ska man kunna lita på att alla andra ser till att den parten
Det är det som är tanken, ja, ja. Med den kollektiva säkerheten.
För det känns ju helt omöjligt att genomföra, speciellt under kalla kriget.
Men du får komma ihåg att FN bildas ju före, ja, Atlantpakten och Warszawapakten och alla de här bildas. Det här är ju grejer som har med samhällskunskap att göra om man ser på olika perspektiv. Det liberala perspektivet är ju väldigt optimistiskt och hoppas att människor ska hålla fred med varandra och handla med varandra och att det finns en intresseharmoni hela tiden i världen. Mm. Och sen har vi det så att säga realistiska perspektivet som mer handlar om då allianser och att inte lita på andra länder. Utan det gäller att bygga upp sin egen försvarskapacitet och alliera sig med vissa andra som ska trygga en säkerhet. Ja. Men det, och det, i det systemet passar ju kalla kriget in, eller det är en tanke i det traditionen. Men det kommer ju först så att säga, efter några år att bli mer påtagligt.
För om man ska kolla lite grann på FN och vad som händer i säkerhetsrådet nu de här dagarna efter invasionen, så skulle jag peka på att USA använder FN mer som ett verktyg i kalla kriget, alltså i sin krigsföring, än som ett riktigt diplomatiskt verktyg. För den 25 juni så möts FNs säkerhetsråd för att prata om vad som har skett. Jag kommer förhålla mig ganska mycket till FN eftersom Koreakriget skiljer sig från så många andra konflikter i kalla kriget i och med att FN har den här direkta inblandningen. Det är en norrman som är generalsekreterare i FN, Trygve Lie, socialdemokrat, en sån här big cheese som satt som generalsekreterare mellan 1946 och 1953. Trygve Lie, han är den person som sammankallar mötet efter kontakt med den amerikanska delegaten Ernest Gross. Situationen är som sådan. Sovjetunionen, de är sura på FN eftersom man har vägrat acceptera Mao Zedongs regim som Kinas legitima. Mm. Istället sitter ju Taiwan där och för fortfarande Kinas talan.
Chiang Kai-shek.
Precis. Och denna surhet tar sig i form av en bojkott från sovjetiskt håll av säkerhetsrådet. Man sitter alltså där och därför kan man inte lägga in veto.
Nej, det var ju en liten missräkning då.
Ja, på det sättet så var det en ganska verkningslös protest eftersom man bara möjliggjorde för...
Jaha, ni vill inte vara med här och protestera. Nej, men var inte det då?
Och det här kommer ni ihåg från er historieundervisning i skolan, men visste ni att USA dessutom hade kontroll över alla de icke-permanenta medlemmarna i församlingen? För de fördelades då på ett system efter region. Det skulle finnas två stycken från Latinamerika, en från Västeuropa, en från The British Commonwealth, en från Mellanöstern och en från Östeuropa. Och representanter från Östeuropa kunde lika gärna vara Grekland eller Turkiet som någonting annat. Så under hela 50-talet så är USAs position i säkerhetsrådet mycket stark. Och utan Sovjets veto så är det dörren rock solid. Så vad som händer 25 juni är att USA lägger fram en resolution om att Nordkoreas invasion är ett brott mot freden. Och att de omedelbart ska dra tillbaka sina styrkor. Det finns en enda stat i säkerhetsrådet som motsätter sig den här resolutionen. Och det är Jugoslavien. Då är det lätt att skratta, hoho, den enda öststaten är den enda som motsätter sig det här förslaget. Men då dels har det ju redan skett brytningen mellan Tito och Stalin här. Så att nu, man kanske inte bara ska tänka så lätt att Tito går i Stalins ledband. Utan Jugoslavien är ganska intressant här, för det kan vara två stycken resolutioner som de är inblandade i. Vad Jugoslavien röstar nej på, varför de lägger en egen resolution, är de menar att det finns... det finns inte nog med information och det finns inte nog med objektiv information för att styrka att det faktiskt är... men för att peka ut Nordkorea som ensidigt ansvarig för konflikten. Nu är de ensidigt ansvarig för konflikten. Så på ett sätt kan man ju säga att det kanske var rätt att göra det, men det vet man inte då. För det är inte UNCOC själv som har sett det här hända. Utan det är bara information från Sydkorea, en del i tvisten, som säkerhetsrådet går på här den 25 juni.
Mm-hmm.
Alltså det kanske inte är någonting i sig, men det är ändå inte riktigt på det sättet som FN i stadgan ska jobba. Dessutom menar Jugoslavien i den första resolutionen att det ska sitta med en representant från Nordkorea i säkerhetsrådet. Så att man har två stycken, man har Sydkorea och Nordkorea, på det sättet ska man kunna börja medla. Men det röstas också ner. Första resolutionen kommer dock inte vara den som verkligen gäller, utan för att man ska, den var ju bara att man genast ska sluta med den här aggressionen. Utan det är ju den resolutionen som går igenom 2 dagar senare, den 27 juni, som verkligen är intressant. Då kommer det vara strängare formuleringar och hårdare grejer. FNs medlemsstater ska enligt den resolutionen ge sådant stöd till Republiken Korea som gör det möjligt att slå tillbaka det väpnade anfallet från Nordkorea och återställa internationell fred och säkerhet i området. De här formuleringarna är intressanta därför de kommer bli väldigt viktiga vad det lider. Det är återigen bara Jugoslavien som ensam stat i säkerhetsrådet motsätter sig det här. Och återigen är det den part som lägger in ett motförslag. Vad Jugoslavien menar är att förhandlingar mellan parterna ska omedelbart genomföras under säkerhetsrådets bevakning. Och själva idén är att 2 dagar in i en invasion så är det inte för sent för att nå en fredlig lösning. Och det här ligger återigen helt i linje med FNs stadga, men det får noll gehör. Och gällande kravet på att Nordkorea behöver vara representerad också, så presenterar Sjöberg följande citat från FNs stadga. Det är då artikel 32. Envar stat som ej är medlem av Förenta Nationerna skall, om vederbörande är part i tvist som är föremål för säkerhetsrådets behandling, inbjudas att utan röst deltaga i överläggningen om denna tvist. Så att i FN-stadgan står alltså, även om Nordkorea inte erkänns av FN, så är de part i tvisten och ska därför vara med och kunna prata om det. Man ska kunna medla.
Mm.
Men som sagt, här råder krigslogik och då är inte det här att tänka på. Utan det finns 2 anledningar varför en sån resolution som Jugoslavien lägger har noll chans att gå igenom. Dels är både USA och Trygve Lie, generalsekreteraren, på riktigt oroade över Sydkoreas situation. Eftersom den nordkoreanska invasionen bara röjer fram så snabbt. Att Sydkorea har absolut inget motstånd att sätta mot den. Sen om det innebär att FNs generalsekreterare ska hoppa över sina egna stadgar. Det tror jag, vad man tycker där handlar om mest om ens personliga filosofi. Men USA, det som är mer intressant är att USA hade redan 26 juni beslutat att gripa in på Sydkoreas sida. Och det beslutet tas 16 timmar innan resolutionen läggs fram. Så oavsett resultatet på säkerhetsrådets möte så hade USA gått in i Korea. Det enda som skiljer är vilka märken man skulle sy fast på sina uniformer när man gjorde det. Och det är, alltså, när man tittar på FN, det är väldigt lätt att börja liksom kritisera USA för alla grejer. Därför att det är lite skenheligt, eller det är väldigt manipulativt i alla fall. Och jag vill inte att det ska tolkas som att jag tar part för Sovjetunionen eller Nordkorea eller så i den här konflikten. Jag tycker bara det är intressant att kolla på hur USA använder FN. För det handlar ju väldigt mycket om att det finns politiska poänger att plocka på det här sättet. USA flyttar en del av flottan från Filippinerna till Taiwan samt ökar stödet åt Frankrike i Indokina i samma vändning. Det här gör man 26 juni. Truman ansåg sig att ha rätt att göra det här eftersom Nordkoreas invasion visade att världskommunismen nu hade gått från att bara infiltrera länder till bara direkt attack. Men beslut fattas om intervention och det är 16 stater med USA inblandade, däribland supermilitärmakter som Belgien, Nya Zeeland och Luxemburg. Men några stora också, Frankrike är med och Kanada är med och Storbritannien är med. Det är ju stater som faktiskt har
Sverige skickar fältsjukhus och grejer.
Mm, precis, men de som skickar militärer, det är 16 stater. Och det är över hälften av markstyrkorna är amerikaner, 85% av flottan är amerikaner och 95% av flyget är amerikaner. Med Dean Achesons ord, det skulle vara politiskt och psykologiskt värdefullt med trupper från andra länder än USA, men det spelar ingen roll rent militärt. Och det var NATO-medlemmar eller nationer som hade intresse att vara på USAs goda sida som ställer upp. Ett exempel är Sydafrika som går med i Korea mot att de tycker det vore bra om generalförsamlingen kunde kritisera apartheidpolitiken lite mindre. Och en ganska ful sida här att Storbritannien och USA efter det här verkar för att den agenda, eller det ska bort från generalförsamlingens agenda. En sista grej som är problematisk då. Ja, men nu har vi beslutat att vi ska gå in. Det kommer vara en FN-operation. Vem ska leda den då? Militärkommandot under FN-flaggs leds av den amerikanska regeringen och den ger carte blanche att operera helt fritt. Och den här resolutionen går igenom 7 juli. Dagen efter utses General Douglas MacArthur till chef över den här FN-operationen.
Ja, och det är mycket passande eftersom han sitter i något slags palats där i Tokyo i Japan. Mm. Och är i närheten med sin 8:e amerikanska armé. Mr. Bombastic! Och den skeppas ju över då till den här fickan vid Pusan-området för att hjälpa sydkoreanerna att bita sig kvar där. Mm. MacArthur, han planerar nu att nu måste vi göra något dramatiskt här. Den stora strategen slänger fram sin idé om en amfibieoperation.
Just det.
Han tycker att man ska gå i land vid staden Incheon som ligger 4 mil väster om Seoul, alltså långt ifrån fronten. Och han tänker sig att man ska angripa nordkoreanerna i ryggen genom att öppna en ny front där. Och fördelen med det här är att Seoul är ju en kommunikationsknutpunkt via som de skickar underhåll ifrån ner till sina trupper söderut, nordkoreanerna. Så det skulle leda till att transporter av sånt här underhåll helt enkelt skulle avbrytas tvärt i så fall. Så det är ju bra utifrån den aspekten, men geografin är knepig här. Det är alltså en trång skärgårdskanal med väldigt häftiga tidvattenskillnader vid stranden. Vid lågvatten så bildas det en 6 km lång gyttja vid stranden där och man skulle fastna helt hjälplös. Man försökte åka i land där med en massa landstigningsfordon och båtar och grejer. Så att då måste man ju vänta i så fall till att det är rätt läge. Det här är en av få platser i världen där det är så stora skillnader mellan ebb och flod. Och det inträffar 2 gånger per dygn. Som högst är vid 6.59 och 19.19. Och det visar sig att den enda dagen som egentligen kan bli aktuell när den är som högst det här högvattnet för en sån här operation, det är den 15 september. Och väntar man en månad till, då kommer Nordkorea ha tagit hela landet. Så då har man ju ändå bara en front om man slår upp den där. Så det här måste ju hända nu den 15. Han träffar den högsta amerikanska krigsledningen i sitt residens där i Tokyo och presenterar den här planen. De var inte så imponerade.
Nej, det är riskabelt.
Ja, de säger att det är ett vågspel.
Var det en vits?
Ja, jag vet inte om de sa just att det var ett vågspel, men det är ju det, bokstavligt talat.
Ja.
De tog upp den här tidvattenskillnaden och tyckte att det var jobbigt. Men alltså MacArthur kör man ju inte över. Så han bestämmer det här. Han håller något övertygande tal till dem där och avslutar med att säga: vi ska landstiga vid Incheon och jag ska krossa dem. 260 fartyg deltar i den här operationen som innehåller 71 399 man. Och det är den största amfibieoperationen fram till Kuwaitkriget 1991 ju.
Mm-hmm.
Återigen en passning till det här kriget. Som jag nämnde förut. Och en annan passning skulle kunna vara att det är andra gången som FN driver igenom att man ska kasta ut en angripare.
Just det.
Så det här Korea var första och Kuwaitkriget 91-90 är andra.
Mm.
Det är många paralleller däremellan nu tycker jag. Kim Il-sung har ju insett här att man är hotad via kusterna för man har ingen direkt flotta att prata om. Så han har ju begärt extra material från Sovjet och så. Och Ocelius tar ju upp i sin bok här, Krigen under kalla kriget, att han spekulerar i att om de amerikanska amiralerna hade vetat att Stalin hade skickat 4000 sjöminer som de har placerat ut längs kusterna, då hade de inte gått med på MacArthurs plan. Då hade man kasserat den ändå. Men det visste de inte. Så man drar iväg och den 13 september så lägger sig 2 tunga kryssare och några mer lättare brittiska kryssare på skjutavstånd. Och så låter man helvetet braka loss. Över den här lilla ön Volmido som ligger i anslutning till Incheons utkanter. Och det var ju där man hade tänkt att man skulle gå i land på morgonen. När tidvattnet var 1:15.
Ja.
Samtidigt som de här kryssarna bombarderar de nordkoreanska ställningarna på Volmido så sveper de här
attackflygplanen in från hangarfartygen som också ligger i närheten och släpper sådär 50 ton napalm över den här lilla ön.
Mm.
De ska de sopa i banan här för att kunna gå i land så smidigt som möjligt. Och sen kommer då dagen D, den 15 september. Och det dagliga, eller morgonens bombardemang upphör ju framåt kvart över sex på morgonen när solen går upp. Och då stormar man den här ön Volmedo. MacArthur är själv på plats. Och återigen kommer jag ihåg de här svartvita dokumentärfilmerna. För det där har fastnat när man ser honom. Han sitter och kikar med sin kikare där. Han ser väldigt överlägsen ut och spanar ut mot stränderna där.
Ja.
Och sen när man har intagit den här ön, ja, då är ju klockan tillräckligt mycket för att nu har ju tidvattnet dragit sig tillbaka igen då. Då är det bara att sitta och rulla tummarna och vänta i 11 timmar på att tidvattnet ska bli högt igen. Så man kan gå i land på de andra stränderna. Och det börjar inträffa då runt 17:30 på eftermiddagen. Och då rullar man i land där. De kommande dagarna så rycker FN-styrkorna fram mot Seoul. Och från tre håll angriper man den här stan som det bor miljoner människor i den 25 september.
Mm.
20 000 nordkoreanska soldater finns i stan. Intensiva gatustrider. De centrala delarna förstörs fullkomligt. Men efter tre dagar så har man återtagit den här viktiga och symboliska huvudstaden. Samtidigt så, precis som MacArthur har förutsett, så kommer det här leda till att de nordkoreanska underhållslinjerna söderut bryter samman och kapas. Och den åttonde amerikanska armén vid Pusan, de börjar då knuffa på sin front där nere. Och till slut så möts ju amerikanerna från Solområdet och Busanområdet, så har man återtagit Sydkorea.
Precis.
Och landstigningen har alltså varit en stor framgång, får man ju säga. Visserligen så hade ju FN-styrkorna här en total överlägsen eldkraft. Och kritiker mot operationen menar att de nordkoreanska trupperna, de var ju ändå i princip färdiga. De orkade ju inte ett dugg mer än nere. Så de hade blivit krossade ändå av den åttonde amerikanska armén efter ett tag. Och det här var egentligen bara någon form av fåfäng uppvisning i någon sorts excess av den här Douglas MacArthur. Men han menar ju på att den faktiska utvecklingen bevisar att han hade bedömt det här rätt och viktigt.
Ja, och det är ju ett av krigets stora vändpunkter, verkligen.
Så är det.
Samtidigt så har dels lite olika saker har hänt, men i säkerhetsrådet så har Jakov Malik, den sovjetiska representanten, satt sig ner i sin stol och tagit med sig ett helt kuvert av stora veton. Så att det är inte så lätt att bara få igenom resolutioner längre.
Nej, nu är det så färdigt.
Nu är det färdigt med det. Dessutom så har han gett sig fan på bara ödsla allas tid. Det finns statistik på hur många ord som sades under 1950 om Koreakriget. Det är totalt 90 000. Och av de här 90 000 så är det 60 000 ord som kommer från den ryska representanten.
Han hade en del att säga.
Han står bara och maler på för att skjuta på saker. Som en sån här person som sitter på ett möte och bara pratar.
Ja.
Oh.
Ja, men det är en konst det med.
Verkligen. Men det som är intressant, när MacArthur har gett över nycklarna till Syngman Rhee och säger, ja, nu har ni Seoul. De är tillbaka på 38:e breddgraden.
Mm.
Och då är ju dealet enligt FN-resolutionen under vilket man jobbar. Det var ju status quo man skulle uppnå. FNs medlemsstater ska, citat, ge sådant stöd till republiken Korea som gör det möjligt att slå tillbaka det väpnade anfallet från Nordkorea och återställa internationell fred och säkerhet i området. Visst har man slagit tillbaka de väpnade trupperna och visst har man återställt det som var. Det här kan styrkas ytterligare med både citat från Truman och från Acheson. 29 juni säger Truman att operationen, citat, var avsedd för att återställa freden och återupprätta gränsen. Och Acheson lägger till samma dag, syftet är uteslutande att återge republiken Korea samma status som den hade före invasionen från norr. Så att gå över den 38:e breddgraden, det skulle egentligen förvandla interventionen från FN-ledda styrkor till ett erövringskrig. Och det kan FN-stadgan egentligen aldrig tolerera. USA kommer dock köra en liten luring här och de kommer öppna en dörr att flytta frågan från säkerhetsrådet till generalförsamlingen. Eftersom där har vi inga jobbiga veton.
Nej.
Så resolutionen som möjliggjorde att man fortsatte över 38 breddgraden, den antogs samma dag som de första amerikanska styrkorna gick över gränsen. Men 3 dagar tidigare hade sydkoreanska styrkor gått över gränsen. Det finns en CIA-analys som Tommy Sjöberg har grävt fram som presenterar de goda skälen som den amerikanska politiken hade för att gå över 38. Det var ett, den nordkoreanska regimens störtande skulle vara en diplomatisk svår förlust för Sovjet. 2, det är ju då andra sidan på den medaljen, det skulle innebära en vinst för USA och västvärlden både geografiskt och statusmässigt. 3, FNs prestige skulle höjas. Och 4, det skulle skapa en buffertzon samt erbjuda en bas från vilket andra kommunistdominerande områden skulle kunna befrias. Så att ena Korea och utplåna de nordkoreanska styrkorna, det är någonting som skulle kunna smaka fågel. Till det här kan vi också lägga till den inhemska opinionen som inte var imponerad i att till exempel Kina hade blivit kommunistiskt och att regeringen inte upplevde sig ha råd med att se svaga ut mot kommunisterna. Så dels från amerikanska UD och dels från General MacArthur började tala om att fortsätta över 38 breddgraden. 28 september tillkännagav Acheson att nu är det nya regler som gäller här. Men den fullmakt som MacArthur fick, den hade vissa klausuler i sig. Och det här är intressant. Det stod till exempel att den gällde så länge som, citat, sovjetiska eller kinesiska styrkor inte trängts in i Nordkorea. Samt att det, citat, inte fick förekomma några uttalanden om att man hade för avsikt att tränga in i Nordkorea. Eller några hot om att militärt slå tillbaka våra operationer i Nordkorea. Så att om kineserna pratade om att gå in i Nordkorea, eller om kineserna hade pratat om att gå in i Nordkorea, då hade inte MacArthur lov att gå över 38 breddgraden. Då kan vi kolla här. Hade Kina skramlat? Jo då, det stod 200 000 kineser vid gränsen.
Skrammel, skrammel.
Och hade man varit lite flink med flygfotot, då hade man sett dem där. Så bra gömda var de inte. Men dessutom hade det faktiskt på lite kringelkrokar faktiskt framkommit skriftliga varningar. Det tydligaste exemplet är via Indiens ambassadör i Peking, för Indien hade erkänt Mao Zedongs regim. Den ambassadören hade via Storbritannien meddelat USA att man hade fått veta att Kina skulle gå in i Nordkorea om USA passerade gränsen. Men utan diplomatiska kontakter, då får man ju lita till andra och tredjehandsuppgifter. Och MacArthur, han hade dessutom slagit fast att eftersom Kina saknade både flyg- och pansarvapen så skulle man helt enkelt inte våga gripa in.
Ingen fara.
Det kommer man aldrig göra, vilket är så här en klok militär gammal räv vet.
Ja.
Men det är Mao Zedong som sitter i politbyrån och tar beslut. Det är inte MacArthur.
Det var ju där jag var, ja. Och han kom ju ihåg att de senaste 50 åren så hade Kina blivit invaderade 3 gånger via Korea och Japan. Så att det kanske vore bra att se till att, att man inte hade fientligt sinnade trupper eller vad man ska säga, i närheten av Yalufloden som är gräns mellan Kina och Korea.
Ja, precis. Och vid Yalufloden på den koreanska sidan så fanns för övrigt alla kraftverk som gav ström till all industri som Kina hade i Manchuriet. Mm. Så den där Yalufloden var man synnerligen rädd om.
Redan i oktober hade kineserna gått över Yalufloden för att hjälpa Nordkorea. För de låg ju riktigt pyrt till här nu när MacArthur och FN-styrkorna tryckte på norrut, norrut, norrut hela tiden. Han hade ju lanserat den här hem till jul-offensiven som han kallade det, och den gick ut på att amerikanska grabbarna skulle komma hem till jul. Det var klart, det här snart, ingen fara. Och det såg ju ut som att det skulle gå så också, för att man tryckte på väldigt mycket och de nordkoreanska styrkorna var ju fullständigt pulveriserade sen de hade tappat Sydkorea och hade flytt vind för våg uppåt.
Ja, det går inte så bra för dem.
Men det börjar uppstå lite oroväckande tankar ju mer kinesiska fångar man tar bland de nordkoreanska fångarna. Vart kom de ifrån? oj då, vad gör de här? Så en del förhör man ju sådär, och de säger ju också att det är flera hundratusen som ligger vid gränsen här och väntar. Nej, men det valde man nog inte tro på riktigt. Det var nog bara några frivilliga som hade hjälpt till där, tänkte man.
Det var ju förvisso vad Mao kallar dem.
Ja, jo, visst. Men man hade nog inte tänkt att det skulle vara så många inom situationstecken frivilliga.
Nej.
Vid Chongchon-floden så händer det grejer. Det är så långt man har nått fram. Natten till den 26 november så smyger sig några mystiska figurer ner från kullarna i skydd av mörkret här. Och det är kineserna då som anfaller på bred front. Amerikanerna som ligger i en del läger här tycker sig höra oljud utanför. Någon tycker att det låter som säckpiper. Men det är inte, det är signalhorn och trummor och gevärskott, ett enda stort oväsen här som bara mullar fram. Och man kan tänka sig hur man vaknar upp där och sticker ut huvudet genom tältet och ser, som någon uttryckte, hela berget var fullt av kineser.
Ja.
Och en del hinner inte vakna ens utan blir ihjälstruckna med bajonetter i sina sovsäckar. Och de här FN-lägen anfalls ju längs hela fronten. Och sen när natten är slut, då drar sig kineserna tillbaka igen. Och så anfaller man nästan natt igen. Ett nödanrop från ett amerikanskt regemente lät så här. De är överallt. Varje gång vi stoppar dem kommer det fler. Vi kan inte hålla dem borta längre. De är så många. Det här kan vara det sista meddelandet ni får från oss. Det är ganska desperat.
Synnerligen.
Det var massor med enheter som splittrades och folk försökte retivera var en för sig själv, söderut. Nu ramlar den här informationen in i Vita huset. En ganska tagen president, Harry Truman, informerar sina medhjälpare där i Washington och säger: "The Chinese have come in with both feet."
Ja.
Nu har han gått in med båda fötterna i konflikten.
Ja, 200 000 små fötter.
Ja. Även MacArthur är ganska skakad här nu. Han säger senare att det här var en av världshistoriens mest laglösa offensiver.
Mm.
Och han konstaterar också att det här innebär att det är ett helt nytt krig vi står inför.
Ja.
På marken så utlyses ju allmän order om reträtt. Vägarna korkas snabbt här. Kineserna har ju, vissa av dem, ganska obemärkt avancerat förbi. Långt söderut här. Och till exempel den 113:e kinesiska divisionen har ju på ett mycket imponerande sätt på 14 timmar avancerat 7 mil. Och ligger nu mer bakom FN-styrkan och då har grävt ner sig där och inväntar dem.
Mm.
Så till exempel den amerikanska andra divisionens reträtt blir ju en fullkomlig mardröm. Alltså de hamnar i ett bakhåll och de är inte de enda som gör det här. 5000 styrker med på en vecka, varav 3000 i det här bakhållet då med kinesisk korseld.
Mm.
Och brinnande fordon och folk som ligger och skriker och döda och sårade och sådär. De flesta har ju däremot dött av frostskador. Det här är mitt i vintern.
Just det.
Och då är ju ett intressant faktum att den 24 november, det vill säga dagarna innan precis den kinesiska invasionen börjar, då hade man slagit på, tagit på sig roliga hattar och festat till ett. För då var ju Thanksgiving. Och från Japan hade det transporterats en himla massa kalkoner och andra fina tillbehör. För att amerikanerna skulle få fira en riktig Thanksgiving där ute mitt i fält. Och där saknades ingenting. Allt fanns. Det var hur påkostat som helst. Och de andra nationerna blev väldigt förundrade över amerikanerna som satt där och tryckte i sig kalkon. Så det sprutade sås och grejer om jag vet inte vad man har alltid i Thanksgiving.
Ja, men i Thanksgiving så har du ju pekannötspaj.
Ja, pekannötspaj har man skickat med här.
Ja, du har tranbärssås.
Oh, just det.
Du fyller ju kalkoner med sån här stuffing, bread stuffing.
Ja. Allt det här.
Mashed potatoes.
Hade man med.
Ärtor.
Nu är frågan om vi har en vågskål.
Gravy.
Ja, du kan allt det här. Om vi har en vågskål. Där man inte får med allting i ett plan. Så har vi den här pajen och gravyn som du pratar om i ena vågskålen. Och i andra har vi vinterkläder som är fodrade. Jag vet inte, den väger tungt den där pajen ändå.
Mm.
Vad man hade gjort var helt enkelt att avstå från att skicka fodrade vinterkläder. För att de här förbannade kalkonerna och alla tillbehör skulle med. Det här gjorde ju att ganska många amerikaner dog av frostskador istället där i reträtten.
Det finns ett underbart MASH-avsnitt om det här, därför att om du drar till minnes alla de svartvita dokumentärer du har sett om MacArthur i solglasögon, och kan jag dra till minnes alla hundratals timmar av MASH som jag har suttit framför för tvn och sett den klassiska amerikanska sitcomen som gick i 11 år om ett krig som pågick i 3 år mellan 72 och 83 gick den. Och jag menar, i ett avsnitt när det är den här kalla vintern och alla går omkring och försöker byta till sig en bra överrock eller ett par fodrade kängor. Det är stark, stark tv. Fantastisk tv-serie.
Stark tv?
Ja, oerhört stark. Det är så svart. Det är väldigt svart humor, men det är väldigt hjärtligt också. Jag har lärt mig oerhört mycket om Koreakriget genom MASH.
Ja, jag har inte sett så himla många avsnitt. Jag kommer mest ihåg att jag tyckte att det var verkar inte så himla kul.
Ja, det är jätteroligt. Och Douglas MacArthur är ju en riktig så här, driftkucku i det. Han får känga efter känga.
Ja, det kan han kanske ha. It's a lousy little war, but we'd still love to see ya. And I'm sure we can scrounge up a beach. And you can splash in and give us a speech with your corn cob pipe and your 5 gold stars. Big Mac is coming, he'll put an end to this war. Oh, the UN decided it was time for Mac to take an encore. Nu var det ju så att det var inte bara amerikanerna som saknade vinterkläder. Alltså de kinesiska förlusterna är ju mycket sämre, så att säga, noterade. Men det är ju mängder med människoliv, och det beror ju på att man inte värderade människoliv. Utan deras övertag låg ju i kvantitet och kasta fram så mycket folk som möjligt. Men de hade ju som sagt inte heller vinterkläder. De kunde marschera 30 minus i tygskor och vadderade jackor. Till exempel i den 9:e armégruppen så fick ju åtminstone 30 000 förfrysningsskador och tusental dog av det. Men totalt sett under kriget så landade det på miljoner döda. Och det är ett par miljoner, och det är framförallt på kinesiskt och koreanskt konto.
Det är väldigt hög dödssiffra i Koreakriget för att vara ett så kort krig. Om man bara kort ska säga någonting om varför Kina gick in, så har det i klassisk historieskrivning sägas att de helt enkelt lydigt agerade i Sovjets intressen. Å ena sidan så finns det forskning som väldigt tydligt visar att Sovjet var på den kinesiska regeringen av den här anledningen. Man kunde ju inte gripa in själva, alltså i Kina. Det enda sättet att förhindra att Nordkorea faller, vilket man absolut inte vill. Men det finns också nyare forskning som försöker lyfta fram att det fanns egna kinesiska mål med att gripa in i Korea. Och det ena har ju du mycket tydligt pekat på, det här att man har tidigare under historien blivit invaderat från Nordkoreas håll gång på gång.
Apropå att använda historien för att dra slutsatser om nuet, så tänkte Mao att om vi drar en slutsats om framtiden, kan det vara bra att vi har kontroll på närmsta grannterritoriet.
Ja. När det gick som bäst för de framryckande FN-styrkorna så hade MacArthur fått lov att följa efter kinesiska flyg in på kinesiskt område och skjuta ner dem där.
Mm.
Och han hade dessutom fått lov att rycka fram mot den här Yalufloden. Alltså det finns ganska mycket som pekar på att man helt enkelt tänkte att USA och FN kommer invadera oss och försöka störta den kinesiska regeringen.
Mm.
Så att på det sättet så har man väldigt tydliga anledningar att gripa in.
Jag har ju beskrivit 2 aktörer här som är centrala, och du har ju varit med på tåget med här. MacArthur och Truman.
Mm.
De träffades ju 15 oktober vid Wake Island. Och då var det ju ganska frostigt. Det var innan kineserna hade ingripit, men det var efter operationen vid Incheon. Så MacArthur stod ju verkligen på sin höjd här.
Ja.
Och han visade direkt sitt förakt för Truman. Här görs det ingen honör inte. Utan att han skulle stå under Truman i någon form av hierarki, det existerar inte på kartan. Han slänger fram näven som en jämlike. Och Truman försöker ju så att säga sälja in idén att sälja in, det är ju konstigt att en president ska behöva det också, men att vi ska inte provocera kineserna så att de rycker in i kriget. För ja. Det vill vi inte vara med om. Utan det här ska vara ett begränsat krig till Koreahalvön. För Truman tänker ju större. Han vill kanske inte gärna använda atombomben igen. Och sådär. Han vill inte att kineserna ska gå med. Men MacArthur, han lovar ju högtidligt att nej, men det kommer inte hända. För som du sa innan, det här med flygvapen, de har inte, det kommer inte hända.
Nej.
Men de står och ler där framför kamerorna och det tas bilder och grejer. Men det är ju ingen av dem tycker om varann. Och sen då, om vi hoppar fram igen här till när kineserna har vänt på steken. Och man pressar ju tillbaka fronten över 38 breddgraden igen. Man tar tillbaka Pyongyang, man tar tillbaka Seoul som faller då för tredje gången.
Ja, det stämmer.
Ja. Då är ju situationen väldigt spänd i världen och på en presskonferens så säger Truman så här: vi ämnar vidta alla nödvändiga åtgärder för att bemästra det militära läget, precis som vi alltid gjort.
Just det.
Och då säger en journalist: kommer det att omfatta atombomben? Och då börjar Truman sluddra. Och så säger han: ja, det omfattar alla vapen vi har. Befälhavaren på fältet kommer att avgöra vilka vapen som ska sättas in så som han alltid har gjort, väl? Typ. Och då blir det ju mycket uppståndelse kring det här. Den enda mannen i världshistorien som har beordrat att en atombomb ska användas har sagt att han kan tänka sig göra det igen.
Mm.
Och britterna blir ju livrädda när de hör det här, för det skulle kunna innebära att ryssarna lockas att använda sina atombomber i Europa, för de har ju också det nu.
Yes.
Den amerikanska regeringen går ju snabbt ut till pressen efteråt och säger att det var inte så tur man menade. Vi kommer inte använda atombomben. Och ni kan vara lugna, bla bla bla, Korea kommer inte atombombas och ingen annan heller. För då hade det kunnat bli en point of no return givetvis. Om man hade gjort det, då hade ju ryssarna säkerligen kunnat tänka sig att använda den tillbaka och bomba Pusan och Incheon och så vidare.
Mm, då är vi igång.
Men MacArthur, han har ju sin viktiga plan. Han förordar ett utökat krig. Man får ju komma ihåg att hans prestige står på spel här.
Han är stolt.
Han, ja, det får man ju lugnt säga. Hans förslag är helt enkelt, varför inte bara sätta in, säg, 26 atombomber mot mål i Nordkorea, Manchuriet, Peking, Lausanne och Vladivostok. Du skakar på huvudet här.
Ja.
Karl är ju inte klok.
Nej.
Det är en galen man det här som pratar. Han har ju tappat det uppenbarligen. Jag fattar, det är helt vansinnigt. Men han menar att krig kan inte föras begränsat längs en specifik linje. Och vapnen finns ju tillgängliga. Ja. Och målen ligger där och väntar på att bli bombade. Varför inte använda dem? Bara seger räknas.
Men det här är ju ett exempel när en teknologi har sprungit ifrån människans liksom, omfång. Eller människans, vad man kan ta in och tänka på egentligen.
Mm.
Vet han vad han föreslår där?
Ja, det är helt, helt bizarrt. För Koreakriget är ju den första konflikten efter andra världskriget där atomvapen finns inblandade. Och det ändrar ju spelreglerna helt. Man kan inte längre liksom förvänta sig eller kräva att motståndarens totala underkastelse är enda som är målet.
Nej, precis.
Men då menar MacArthur att man åtminstone borde anfalla Kina via luften och blockera deras kust och en massa sådana här saker som du nämnde här. I USA så tummar ju förstås sensationsrubriker igång och domedagsrubriker att nu är det färdigt här och sådär. Väldigt uppjagad och uppiskad stämning, men britter och amerikaner är ju egentligen i FN ganska eniga om att Korea inte är värt jordens undergång.
Nej.
Så MacArthur får information att han kan glömma atombomber och kriget ska hållas begränsat och nya omständigheter gör också att man kan begrava den här idén på att befria Nordkorea.
Precis.
Och det här svarar ju MacArthur väldigt tydligt på och säger att han kommer att hålla Korea tills hans trupper är förintade. Och när förhandlingar drar igång mellan de olika parterna, så skickar han på helt eget bevåg iväg vad han tycker till Kina och säger att omedelbar kapitulation är det enda som gäller. Och det saboterar ju hela situationen igen givetvis, och det blir inga förhandlingar. Och så där håller vi på. Mm. Och hemma i USA så blir Truman mer och mer kritiserad hela tiden. Republikanerna angriper honom, vi sa om hejdlöst och mycket fränt i kongressen och sådär. Det orimliga i ett begränsat krig pratar man om och så. Och den här ledaren för republikanerna som gör det, han skickar dessutom över den här texten till MacArthur borta i Korea eller Japan, vart han nu befinner sig för tillfället när han får den. Och MacArthur svarar och böjer på lite extra, han håller med om allting givetvis. Och så slänger han in också att han tycker att det är konstigt att inte de här typ slipsnissarna i Washington begriper att kommunisterna har valt ut Asien som slagfält och att det är där man försvarar Europa nu. Och när det här svaret kommer till den här republikanen så läser han upp det i kongressen. Och vips så är ju då MacArthur delaktig på ett officiellt sätt i det politiska samtalet. Och därmed har han gjort sig helt omöjlig som general.
Ja.
Och därmed så kommer Truman att sparka honom helt sonika.
I believe with all my heart that the course we are following is the best course. I believe that we must try to limit the war to Korea for these vital reasons, to make sure that the precious lives of our fighting men are not wasted, to see that the security of our country and the free world is not needlessly jeopardized, and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. It was with the deepest personal regret that I found myself compelled to take this action. General MacArthur is one of our greatest military commanders, but the cause of world peace is much more important than any individual.
Och det här var ju inte riktigt vad han hade tänkt sig. Men han blir mottagen på ett väldigt, vad ska man säga, upphåsat vis hemma i USA. För där är det han som är hjälten. Och det är Trumans siffror i förtroende som rasar fullkomligt. De var inte så höga till början med, men ändå. MacArthur får åka bilkortes, det är flaggor, det är trumpeter. Och inte minst världshistoriens största ticker-tape-parad.
Just det, det är en referens till ett av våra äldsta avsnitt där.
Avsnitt 19. Mm. 3249 ton konfetti öses ut, och där sitter MacArthur i sin öppna bil och vinkar i det där regnet. Och det är, ja, det är ju hysterisk situation som råder. Man bränner dockor som föreställer Truman och Acheson. Och folk ser ju bara den här populära hjältegeneralen från andra världskriget som har fått sparken. Det är som en tidning, vilken var den nu, Time Magazine skrev: sällan har en mer impopulär man avskedat en mer populär man.
Mm.
Och han får hålla sitt avskedstal i kongressen, och det är dånande applåder som liknar Oscar där inne när han avslutar sitt tal. Och någon medlem av representanthuset skriker till och med: we have heard the voice of God!
Ja, det är pinsamt. Jag tycker det är pinsamt. Du ska icke hava några andra gudar.
Nej, nu blev han gud till och med. Var det inte bara den japanska kejsaren som skulle vara där?
Ja, det här håller helt på spåra.
Then MacArthur heads for Washington to keep his scheduled appointment before Congress.
The communist threat is a global one. Its successful advance in one sector threatens the destruction of every other sector. You cannot appease or otherwise surrender to communism in Asia without simultaneously undermining our efforts to halt its advance in Europe.
I now close my military career and just fade away. An old soldier who tried to do his duty as God gave him the light to see that duty. Goodbye.
That afternoon, all Washington turns out to pay tribute to MacArthur, who heads the parade in a car with his wife, Jean Marie, and son, Arthur. Schools have been let out, and business and government offices closed in his honor. The celebration reaches its climax at the Washington Monument, where a vast throng hails MacArthur, who then goes on to New York. In New York on the following morning, the tumultuous welcome continues. Two out of every three New Yorkers, including 4 million visitors, a total of 7.5 million people, turn out to give MacArthur the noisiest reception ever received by anyone as he tours the city. A blizzard of confetti, ticker tape, and torn paper, which eventually reaches a total of over 3,000 tons, cascades on MacArthur along his 19-mile route.
Först efter en del utredningar och senatsförhör så framkom ju olika detaljer kring det här, och då visade det sig att MacArthur kanske var lite galen ändå, och då blev han mindre omhuldad, och så kommer republikanerna snarare dras åt en annan mer timid militärhjälte som du pratade om tidigare, Dwight Eisenhower, som blir deras presidentkandidat.
Just det, Ike.
Borta i Korea så tar då Matthew Ridgway, en annan general, över spakarna, och han åker runt bland trupperna och uppmuntrar dem och försöker blåsa liv i den här stridsmoralen igen, som har varit väldigt downhill så att säga efter den här reträtten, eftersom det här är den värsta nederlaget som amerikanerna har upplevt sedan Ardenne-offensiven 1944, när Hitler satt in där på västfronten. Så nu behöver man ju piska igång lite positivitet här, och det lyckas ju Ridgway med ganska bra, återtar Seoul, och sen lyckas han också med att göra det som MacArthur hade sagt var omöjligt, det vill säga att bedriva ett begränsat försvarskrig längs en viss gräns.
Mm.
Och det är då den 38:e breddgraden, så då ligger vi ungefär där kriget börjar.
Och när är vi då?
1951.
Precis.
Och sen pågår de här uppehållande striderna mer eller mindre i två år fram till 1953.
Ja, för det är i juli 1953 som man lyckas komma fram till ett vapenstillestånd. Och under den tiden så hade ju bara dödssiffran tickat på, och i USA så hade ju opinionen börjat vända sig mer och mer mot det här kriget också.
Mm.
För det var ju inte så festligt.
Vad man framförallt höll på att förhandla om var ju hur skulle det bli med fångarna egentligen, för man hade ju tagit mycket fångar på båda sidorna.
Mm.
Nordkorea ville ha en total utväxling av alla fångar, men problemet var ju att FN-styrkorna upptäckte att av de 130 000 nordkoreanska fångar de hade, så ville ju inte 70 000 återvända, och man kunde inte tvinga dem, tyckte man, att återvända, för det skulle strida mot diverse demokratiska och mänskliga rättigheter.
Ja.
Men så länge man vägrade det så ville inte Nordkorea gå med på någonting. Och under tiden så fick ju då FN-soldater sitta i de nordkoreanska lägen, där det inte var så himla mysigt. Antingen utsattes de för järntvätt eller tortyr, beroende på vad man var ute efter. Man ville gärna visa upp omvända amerikaner i propagandan som hade blivit kommunister. Eller så ville man få soldater att erkänna att FN hade använt bakteriologisk krigföring, och då använde man tortyr istället för att få fram sådana uppgifter. De här fångarna som genomgick järntvätten, de fick ju lyssna på långa utdragna föreläsningar om marxism och leninism, gå upp vid solens uppgång så att säga, och sen sätta sig i skolbänken och lyssna på de här texterna ända till 10 på kvällen. De blev inte kommunister för det, men däremot kunde de jabla upp utan till långa stycken av Marx och Lenins texter.
Ja, just det.
För att avrunda det hela så kan man ju säga att 1952 så lovar Eisenhower som presidentkandidat att han ska åka till Korea och träffa trupperna. Och det var ett löfte som gjorde att han hade förmodligen vunnit valet ändå, för han var ju uppemot... Vad heter han som förlorar egentligen?
Vad fan heter han?
Man glömmer bort vad han heter till och med.
Det här är ju hemskt, vi gillar ju honom.
Ja.
Han heter... Men vad fan heter han?
Nej, det står still.
Ja, att vi inte kunde det.
Jag har googlat.
Det är ju Adlai.
Adlai Stevenson. Ja, just det, han var uppe mot honom, och då... Ja, då är det en given Given vinst oftast tyvärr.
Stackars Adlai.
Nu är vi lite elaka mot Adlai Stevenson här, men han ställde upp i x antal presidentval och förlorade hela tiden. En annan sak som gjorde att man till slut fick till ett stillestånd var ju att Eisenhower också hade sagt att han inte längre tänkte stoppa nationalisterna på Taiwan från att invadera Kina.
Mm.
Och det var ett hot mot Mao ju, som gjorde att de blev mer vänligt inställda till att avsluta alltihop. Sen dör ju Stalin, vilket naturligtvis spelar stor roll också, för nu råder det ju stor osäkerhet om vem som ska ta över i Sovjet. Och man kanske inte kan räkna med en massa resurser därifrån.
Mm.
Så då tar det slut 1953. Men Syngman Rhee vägrar skriva på något fredsavtal. För han kommer ju under hela 50-talet. Han är ju som besatt av att återförena landet. Och hela politiken kommer kretsa kring det i vilket fall sen. Och därför så stagnerar ju Sydkorea ganska mycket under 50-talet. Det är först efter ett tag som man börjar komma på att det här med ekonomin kanske vi skulle tänka på också. Men det gör ju också att det fortfarande inte finns något fredsavtal om det inte har hänt något på sistone som inte jag har kollat upp.
Nej, det är väl vapenstillstånd fortfarande.
Och det här gör ju också att den här FN-resolutionen som du pratade om innan gäller fortfarande.
Ja.
Och USA är garant för, så att säga, ifall det skulle hända något.
Ja. Och på tal om FN-resolutioner, en sista sak som jag tänkte, du har haft flera stycken jättebra kopplingar till 90-talet. Det här som USA gjorde med att lyfta frågan från säkerhetsrådet till generalförsamlingen, det är ju det som senare kommer bli kallad Uniting for Peace-proceduren. Och det här kunde man göra från amerikanskt håll när man visste man hade stöd i generalförsamlingen. Men sen blir det lite jobbigt, för vi var det lider med avkolonisering och med nya medlemmar. USA kommer ju tappa greppet om generalförsamlingen. 1997 så används Uniting for Peace-proceduren om en fråga om israelisk bosättning i östra Jerusalem, att det skulle fördömas. Och då var det en i säkerhetsrådet som hade motsatt sig det här, USA. Och när det senare lyftes till generalförsamlingen så säger FN-ambassadören Bill Richardson att det här skapar ett farligt prejudikat genom att det undergräver säkerhetsrådets auktoritet.
Men var det inte så USA själva hade gjort?
Ja, det är de som har kommit på den där. Okej, ett långt härligt avsnitt om Koreakriget. 5 miljoner beräknar man ha dött i det. Det är ett blodigt krig.
Är det så många?
Ja.
Mm. Ja, det bortglömda kriget brukar man kalla det också, vilket är märkligt.
Mm.
Att det blev alltså.
Mm. Så vi hoppas att vi slipper ett andra Koreakriget.
Ja, jag tycker det är förbannat obehagligt nutiden.
Ja, och vi hoppas att de stackars människorna som lever i Nordkorea ska få en mycket drägligare tillvaro inom en hyfsat rimlig tid.
Är det din spaning om framtiden?
Ja, fast jag vet inte hur det ska gå till. Men jag hoppas verkligen det. För världsfredens skull och för de stackars människornas skull.
Det skriver jag under på förstås. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat.
Mm, det gör vi.
Skriv kommentarer på Facebook-sidan. Hashtagga histpod på Instagram.
Yes.
Ha en bra vecka.
Det ska ni ha. Hej med er.
Hej, hej.